Livet är inte lätt. Det är orättvist. Det kommer vara utmaningar på olika sätt. Och jag har alltid val hur jag förhåller mig till det. Och då går jag hellre framåt och hittar sätt att ta mig över och förbi det än att ge upp. Det som skulle kunna få mig att ge upp, det är om det är för farligt. Om jag inser att nu håller jag, här kan jag faktiskt dö, det är det inte värt. Då backar jag.
Hon var den första svenska och tjeckiska kvinnan på toppen av Mount Everest, världens högsta berg. Hon har bestigit de högsta bergstopparna på världens 7 kontinenter och därmed genomfört de så kallade 7 summits. Hon har ensam paddlat och cyklat runt USA på 439 dagar. Hon har en biljett till rymden som hon väntar på att få lösa in. I Ute med P1 idag möter vi äventyraren Renata Klumska. Jag heter Linnea Lotto.
Nej, men här, är det någon som åker skidor här? Nej.
Ja, här är ett skidområde då. De ska ju ha SM här i någonting. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det blir, hur de ska få ihop det här. Här har varit mer snö, men de sista 2 dagarna så har det ju bara... Här åker vi, här cyklar jag en del mountainbike också. Det är här jag tränar och går varje morgon. Det är en 6 km slinga som jag går.
När man kollar omkring här så är det ju...
Det är inte lika
roligt. Det är ganska grått och lerigt och många nyanser av brunt i färgen. Men det är några ganska ensamma fläckar av snö. Men det är ju folk som är och åker. Det tycker jag var fint ändå.
Undrar hur... Det är några skolor som har lite aktiviteter här.
Vi är i Jönköping där Renata bor och varje morgon 04.00 ringer klockan och då kliver hon upp för att ge sig ut och gå.
Så det är hit du kommer när du ska köra lite mer?
Ja, här parkerar jag och så tänder jag min pannlampa. För det är kolsvart och eljusspåret är inte igång så tidigt på morgonen. Och så börjar jag marschera här med höga knän och höga armar.
Du gör det?
Nej.
Jag tycker att du verkligen har sådär. Kom igång med hela kroppen.
Jag har ju vikt på både armar och på ben. Och även viktväst så att jag tar i när jag går.
Idag ska vi få en inblick i en av Sveriges främsta äventyrares vardag. Och vi kör vidare mot naturreservatet Dummemosse utanför Jönköping. Dit Renata säger att hon åker för att rasta, både sig själv och barnen. Här bland de lummiga skogarna och pålande bäckarna promenerar hon. Men aldrig med någonting i öronen.
Jag har tänkt på det där lite grann. För jag har ju förstått att många gillar att lyssna på musik. Jag blir snarare distraherad. Det passar inte in på något sätt. Jag vill verkligen höra det som är runt omkring mig. Och sen om det beror på att jag kanske trivs med att tänka, gå igenom mina egna tankar. Och att jag är bra på att underhålla mig själv på något sätt. Jag vet inte. Jag blir mer distraherad och... Jag har väl ett sätt att tänka att jag är väl bra på, såklart på. Eller det blir man ju när man, var man inte det innan så tränar, är det något jag har tränat upp och blir bra på att peppa mig själv och ett steg till. Och jag kan ju sätta upp de här små målen att jag ska bara runt det krönet eller jag ska bara till det trädet eller sådär. Och om vi är flera som är ute då är det klart att man pratar med varandra, men det är ganska skönt ibland att ha den här tystnaden också.
Jag hörde en intervju när du sa att alla frågor om det här med att vara ensamma är grejen. Varför, ja. Varför kan liksom inte... Ja.
Det är en av de så här, vanligaste frågorna jag får. Om det inte är jobbigt att vara själv och ensam. Och om jag inte är rädd för att vara ensam. Och det får mig att tänka på att det är väl antagligen någonting som väldigt många är. Eftersom det säger nog mer om dem än om mig, och så kanske man ser mig som en ensamvarg och lite enstöring, vilket jag absolut inte alls är. Men jag har inga problem eller bekymmer och det är ingen utmaning för mig att vara och möta mig själv på något sätt och vara ensam.
Finns det ingen tanke på utsattheten i att vara ensam?
Du tänker från andra människor?
Nej, jag tänker att du kan skada dig och är ensam. Ingen kan hjälpa dig. Alltså, det är ju det första jag tänker.
Som du märker så tänker jag inte så.
Aldrig tänkt på det. Du har paddlat runt hela USA ensam och inte tänkt tanken. Jo, jätteroligt.
Det har jag ju naturligtvis. Men jag har ju säkerhetsutrustning. Jag har ju något som kallades, då hade jag något som kallas en PLB, Personal Location Beacon. Så att om jag skulle hamna i en riktig jobbig situation ute på havet och slå runt i vågorna eller någonting, så kan jag aktivera den och den är registrerad hos amerikanska kustbevakningen. Och jag stod i kontakt både på telefon och satellittelefon med nära och kära. Så att nej, och till syvende och sist har man ju bara sig själv. Alltså någonstans är man ju ensam. Och då är det väl bättre att försöka hitta en trygghet och kunna hantera det istället. Och känna en trygghet i att jag klarar det här. Jag vet vad jag ska göra. Jag vet var mina gränser går. Jag vet hur jag ska hantera det här. Absolut inga problem att förlita mig på andra, men ändå ha den här grundtryggheten i mig själv. Det är något som jag verkligen önskar att alla människor hade.
Nyss var det fågelkvitter och så kommer de där större fåglarna som låter lite mer. Nej, men när man är på sista lägret innan den sista etappen uppför Mount Everest och det är jättekallt och du har ätit den här frystorkade maten för 15:e dagen i rad, har du liksom något mantra som du själv nöter för att inte tappa det?
Jag tror när jag väl är där, då har jag ju bara målet i sikte, så att jag längtar efter att få komma ut ur tältet. Även om det känns jobbigt och tungt, så är det ju det, är det här ögonblicket jag någonstans har drömt om. Men det blir ändå att jag tänker så här, ett steg i taget, att nu ska jag först ta på mig utrustningen, jag ska ut ur tältet, sen sätta liksom ena foten framför andra, och så vet jag att så här kommer det vara i 8, 10, 12 timmar. Ska jag gå igenom antagligen det jobbigaste jag någonsin har gjort och kanske kommer göra i mitt liv. Och så ett steg i taget, och så när det blir brantare och jobbigare, då blir kanske stegen mindre. Men att hela tiden ändå förflytta mig och tänka på att det är det här jag har drömt om. Och så länge inte det är riskerna, att jag känner den omedelbara faran, utan att det faktiskt går, ja, då blir det nog ett steg till och ett steg till. Och så plötsligt tittar man bakåt och så bara, oj, har man kommit 10 meter?
Men det här med riskerna, det är ändå så att, som jag har hört i alla fall på Mount Everest, då kan du passera människor som har avlidit från tidigare expeditioner som man inte har kunnat hämta ner för att det är för farligt. Och även om inte situationen i stunden, vad du vet, är farligt, så kan det ju hända saker som du inte har kontroll över.
Kan det ju hända hemma också.
Ja, det tänker jag så.
Ja, men det är klart. Ja, men någonstans så är det ju så. Nu är det ju inte så att man kliver över lik på Mount Everest. I alla fall inte när jag var där. Jag menar, vädret, det snöar. Människor, de kropparna försvinner under snön. Och det går laviner och det är glaciärer. Så att det är inte så att man kliver över döda kroppar. Men den här påminnelsen finns där, absolut, att det här har hänt och att det kan hända och det kommer hända. Men jag brukar dra den här parallellen med att man sitter och kör bil på motorvägen och så plötsligt ser man blåljus och det är sirener och det är ambulans och det är brandkår, och så ser man en bil kvaddad i diket och man tänker bara, hjälp, fy vad hemskt. Och plötsligt får man ändå en viss där, oj, det här kan faktiskt hända, undrar vad som hände. Men hur många stannar bilen, kliver ur och tänker att jag ska aldrig mer köra bil? Jag lever ju med mina expeditioner när jag ska iväg på ett berg. Jag tänker ju varje dag på det som kan hända och hur jag ska göra det så säkert som möjligt. Vilket kanske gör att jag ser inte den... Att jag helt enkelt ser riskerna på ett annat sätt. Jag är medveten om dem, men jag känner att jag kan hantera dem.
Vi ska snart prata mer om livet som äventyrare med Renata Klumska här i Ute med P1. Men nu ska vi till hemslöjdskonsulenten Felix Wink i Olofsfors utanför Nordmaling, som vi träffade i förra programmet. Vi har hämtat det material vi behöver ute i skogen och nu är det dags att börja tälja.
Och här, om man inte skulle se vart man hamnade nu, så känner man ju en särskild doft.
Ja, det är ju också väldigt trevligt med att jobba i trä, att det doftar ju väldigt bra.
Kan man känna så här, ah, det här är doften av björk, eller är det bara trä överlag?
Nej, man känner absolut skillnad på olika trä. Furu till exempel har ju en väldigt speciell, härlig doft, medan andra kanske inte luktar lika bra som alm, som nästan luktar lite kogödsel.
Och vi ska börja ta hand om den här vicklabben som du sågade av i förra programmet.
Precis. Så nu ska vi börja med att klyva den här. Så jag ska börja med att barka av den på vardera sida om stammen för att hjälpa klyvsnittet, hjälpa styrningen av klyvsnittet.
Och vad betyder det?
Det betyder att jag skalar bort barken. Jag börjar göra det under tiden. Ja.
Är det någon särskild yxa man måste ha då? Man ska, någon som inte är jättestor kanske?
Ja, men precis. Det är dumt med en för tung yxa. Nu har jag en täljbila, heter den här. Den har en ganska lång ägg, vilket är bra när man täljer. För man vill skära av fibrerna och sådär. Det man inte ska använda, det är en yxa som är gjord för att klyva ved. För den har en helt annan slipning på äggen.
Men nu ska barken bort.
Precis, men bara lite grann för att göra som ett spår där min spricka kan förhoppningsvis dela sig enkelt. För barken håller ju ihop, vad heter det, trät. Så när jag klyver så vill ju som barken då hålla ihop. Men nu när jag täljer bort det på vardera sida, förhoppningsvis så kommer då klyvsnittet att hamna där. Så jag får en bra kontroll över min klyvning. Och nu ska jag klyva det här. Och då vill man göra det igenom kärnan, genom märgen. För den vill man få bort, därför när trät sedan torkar så är det oftast utifrån det sprickbildningarna börjar. Och just därför så gör jag inte som när man kanske hugger ved, att man slungar yxan. Och, för då har jag ingen precision över klyvningen. Så jag lägger yxan där jag vill ha det. Och sen så tar jag en träklubba. Och bankar på yxan. Så där, den här klöver jättefint.
Precis som du ville.
Ja, och eftersom att den här inte var så grov i sin diameter, så kommer jag att börja grovhugga till slevformen. Annars så hade man kanske behövt göra fler klyvningar om man hade ett större ämne.
Men det här tänker jag då är någonting som kan vara farligt för ens fingrar. Ska man hålla på med en yxa och så? Men det är inte jättestor träbit.
En grundregel är ju att aldrig tälja ovanför halva längden. För då håller du ju i överdelen av ämnet och sen så täljer jag på den nedre halvan. Och sen när jag vill tälja på andra sidan, då vänder jag helt enkelt ämnet. Så att jag hela tiden har händerna på ett betryggande avstånd. Så börjar jag forma skedens baksida. Och jag jobbar på en stor huggkubbe. Och sen så håller jag till på den bortre änden av den. Så om jag missar med yxan eller någonting så förhoppningsvis så ska den slå ner i, vad heter det, huggkubben. Och inte hamna i mitt ben eller någon annanstans.
Men vad ska man göra nu då? Nu ser man att det här är en slev, men man förstår att det är en hel del kvar att göra. Tar man fram kniven nu?
Ja, kniv och skedkniv. Så det är en skedkniv, kommer jag visa alldeles strax. Det är för att göra urskålningen i själva skedbladet eller slevbladet. Då behöver man en kniv som är skålad, som har en radie.
Äggen är ju böjd, så det man ser ju att den där kommer man kunna göra en skål av. Eller en böjning av.
Precis, och den här ska man vara extra rädd om. Därför den är lite svårare att bryna upp sen när den blir slös. Så den här vill man hålla vass så länge som möjligt. Eftersom att den är lite svårare att fixa skärpan på igen. Vill man så börjar man skåla ur skeden i det här läget. En första skålning. Men jag skulle nog vilja tälja lite mer och få till min ytterform lite mer innan jag börjar med skedkniven. Så jag börjar helt enkelt med täljkniven.
Och vad är det för speciellt med en täljkniv jämfört med en vanlig kniv man kanske har i skogen när man är ute eller man ska skära korven vid elden?
Ja, nej men som du ser så har jag en täljkniv med ett kortare blad. Det här är 5,5 centimeter och det ger mig väldigt god kontroll när jag jobbar. Sen så skiljer det sig också lite grann med äggvinkeln och så där med slipningen. Men det går ju att tälja med de flesta knivarna. Huvudsaken är ju att den ska vara vass.
Och i nästa program fortsätter vi att jobba på sleven tillsammans med hemslöjdskonsulenten Felix Wink. Det här är Ute med P1 och vi är tillbaka i Dumme Mosses skogar utanför Jönköping tillsammans med Renata Klumska.
När människor träffar mig så blir det ju mycket att de delar med sig av sina
alla vill berätta om sina äventyr.
Sina naturupplevelser, sina äventyr. Och det roliga är att många gånger minns de eller kommer de här berättelserna hur de fick kämpa. Och de hade råkat ut för dåligt väder eller det hade varit längre eller missöden och saker hade gått sönder och bränsle tog slut och hur de ändå klarade det. Och det är ganska häftigt att det är det folk minns. Det är det de är på något sätt stoltast över också, att de faktiskt överkom det där jobbiga. Att de här soliga dagarna, de flyter ihop. Att det är de här utmanande bitarna som man gärna minns tillbaka till och skrattar åt och samtalar kring och är kanske lite stoltare över att man klarade av. Men jag måste berätta om en ganska kul grej. Jag hade en föreläsning i Helsingborg nu i höstas och då var det en kvinna som kom fram till mig som berättade att hon hade varit på Kebnekaise i augusti. Och jag har ju åkt dit med ett barn i taget varje år. Nu det här året är det min dotters tur. Och då berättade hon att det hade gått ett rykte att Renata Klumska var på berget. och då var det någon som hade träffat mig. Och det är klart, när då ser jag mig med den här lilla killen, 6 år, med en jättestor ryggsäck. Och så ser de att det är jag. Då kan jag få känsla att de kanske tänker, men stackars barn, kan mamma släppa med honom överallt? Men det de inte vet det är att under det där regnskyddet så har han en liten dunjacka och en stor klätterhjälm. Så att ryggsäcken väger ju inte så mycket, men den ser stor ut. Och det tycker ju han är häftigt. För då känner han att han gör någonting och att han klarar av mycket, att han får bära mycket och att det ser stort ut. Men det är ju ingenting han inte fixar. Så att jag gör ju något som jag kallar för Renata-klassikern. Vi går upp västra leden, vi övernattar i Kaffedalen, vi går upp till toppen och sen tar vi östra leden ner, övernattar på Björlings och sen så tillbaka ner till fjällstugan.
Så ni klättrar också, det som ju är lite mer utmanande, även med småbarnen?
Ja, jag har med mig all säkerhetsutrustning. Det blir, jag tror ska man ha med barnen ut på äventyr, barnen fixar det. Det hänger ju nog mer på oss föräldrar, vad vi fixar och har lust med. För det är klart, för mig blir det ju desto jobbigare, för jag bär ju mycket, mycket mer. Jag bär med mig all packning upp över toppen egentligen. Jag lämnar den i toppstugan. Den sista biten upp mot toppen behöver jag inte ha med mig allt. Men annars, tält, mat, kök, klätterprylar, rubbet. Och sen ner igen då för östra leden. Min packning väger 30 kilo. Så det är klart att det känns. Men för mig är det också ett enkelt val. Att det är värt det. För jag ser, vi har haft fantastiskt kul tillsammans.
Går det att beskriva på något sätt för oss som inte har varit på de här högsta topparna i världen? Hur det är att vara på väg upp?
Jag brukar ofta se mig själv lite utifrån. Man ser den här jordgloben och där på någon bergsväg lite tredimensionellt hänger jag. Hur hamnar jag där? Och så de här storslagna vyerna. Och, ja, men det är mäktigt. Naturen blir väldigt, väldigt mäktig. Det blir en nästan overklig upplevelse ibland. Får nypa mig i armen och verkligen känna att får jag vara med om det här. Och inte bara att jag får vara med om det, jag klarar faktiskt av det. Jag hanterar det och jag fixar det. Och det är ju en... Att ha den känslan i magen och bära med sig den sen. Det är klart att jag har stärkts. Då känner man sig ganska oövervinnerlig även när man möter de här uppförsbackarna på hemmaplan på något sätt. Alltså de upplevelserna, det jag har lärt mig och de erfarenheterna, de bär jag med mig varje dag. Och tänker på när jag står inför utmaningar på hemmaplan, som sagt, så kan jag känna, men jag överkom ju det där och jag fixade det och jag hittade nya vägar när jag stötte på det problemet. Och visst 17 ska jag klara det. Jag har uthålligheten, jag har envisheten och dessutom brukar jag säga till mig själv, här kan jag faktiskt äta när jag vill. Jag har ett kylskåp. Jag behöver inte bo i ett tält. Jag kan duscha och gå på toaletten när jag vill. Liksom. Jag har alla de faciliteterna som också tar kraft och energi och ja, det är varmt inomhus. Alltså jag behöver inte brottas mot de här yttre elementen. Om när jag slipper det, då borde jag ha så mycket mer kraft att kunna fokusera på problemet och det som är jobbigt. Och då ska jag ju klara av det.
Hjälper det då?
Ja.
Det känns som att inget kan ju vara ett problem när man har tagit sig igenom alla de där.
Jo, men det är klart att det är. Men, och ibland är det ju inte... Ibland är det ju människor som är problem.
Det är svårt att göra något åt det då.
Ja, men det blir ju nästan som ett berg. Ja, men jag kan inte flytta berget. Jag kan inte förändra vädret. Jag kan inte förändra motvinden. Jag kan inte förändra strömmarna, tidvattnet, kylan. Jag måste hitta ett förhållningssätt. Hur jag ska förhålla mig till de här yttre omständigheterna. Situationerna, människorna, platserna, miljöerna. Och då är det ju mig själv. Jag kan egentligen inte jobba med så mycket annat utan... mig själv och hitta sätt att ta mig förbi det. Ibland mentalt och ibland fysiskt.
Göran Kropp, det var ju han som lärde dig eller var ingången till det här äventyrslivet och att du vill leva utifrån hans devis att man ska vara nära naturen, du ska vara på naturens villkor och man kanske inte fuskar sig fram. Det var något berg du skulle uppför, man kunde åka linbana men du ville liksom gå från hela botten. Hur viktigt är det där för dig?
Det är jätteviktigt. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag är så präglad av det jag brukar kalla för den gamla skolan, Görans skola. Att just det är jag mot naturen. Sen finns ju alltid ytterligheter, extremer till det också. Jag använder ju syrgas på Mount Everest, det ska man egentligen inte göra om man nu ska vara riktigt puritan. Men, ja, men för mig är det viktigt för att då, att möta naturen på dess villkor i så stor utsträckning som möjligt. Och då blir det ju sällan lätt. Då blir det ju svårare. Tar du en linbana upp för ett berg så är det klart att det är enklare. Men jag är inte här för att det ska vara enkelt.
Om du vill se en film på där Felix Wink visar olika täljtekniker så finns den på sociala medier där vi heter Ute med P1. Alla tidigare program hittar du på sverigesradio.se eller där du lyssnar på poddar. Nästa gång vi hörs, då handlar det om det här.
Du är att slappa av.
Hur många? Övergropen. Bra jävla.